Välkommen till Placera-podden. Jag heter Elinor Bäcket och idag har jag två gäster i form av er, Jonas Myrdal och Jan Leopoldsson. Ni är kammaråklagare från Ekobrottsmyndigheten. Välkomna.
Tackar.
Kul att ni är här. För två år sedan, det var precis slutet på den här pandemihåsen, och vi pratade väldigt mycket om pump and dump-mål. Hur ser det ut nu? Vi har ju en liten trist börsperiod bakom oss när det kommer till antalet misstänkta fall.
Både ja och nej skulle jag vilja säga faktiskt. För att det är klart att ju högre aktiviteten är på börsen, desto större blir antalet manipulationer och så vidare generellt sett. Men å andra sidan är det stökiga tider. Börsen går ner, folk förlorar pengar. Så har jag en känsla av att många kanske blir desperata och gör saker och, som man inte skulle ha gjort annars. Börjar fundera på att manipulera. Och jag tror att det där kan uppväga en del faktiskt.
Är det någon särskilda brott som har ökat eller minskat då på senare tid, upplever ni?
Vi vet ju det, att det är en hel del pump and dump där ute. Vi har ju precis avslutat i tingsrätten ett ganska stort pump and dump-mål som Jonas har åtalat och varit drivande i.
Jag ska säga att pump and dump, det är ju då när man snackar upp en aktie för att få upp kursen helt enkelt och sen säljer.
Precis, ja. Och det där har ju blivit väldigt populärt och vad vi förstår och eller vad vi egentligen känner till också, det är ju det att det finns ju mycket sådana aktiviteter där ute. Och det finns Facebookgrupper och det finns Discordgrupper och så vidare. Och
Discord, det är slutna chattgrupper.
Slutna chattgrupper, och jag hade ju själv ett det här Discord-målet då, och där man har då bildat en egen Discord där man enligt egna uppgifter hade en 300-400 medlemmar då, och där man handlade upp aktierna och för att sen sälja.
Och hur får ni nys om det här? För ni är ju inte inne i de här Discord-grupperna och nystar.
Det kan vara tips, men det var vanliga är ju att vi får in en rapport från en anmälan från marknaden som skickas först till Finansinspektionen.
Så det kan vara till exempel att en bank eller en liksom marknadsplats märker att det är precis en konstig aktivitet i
det. Det är faktiskt det vanliga förfaringssättet att antingen någon av börserna skickar in eller någon av börsmedlemmarna, alltså mäklarfirmorna, skickar in gör en anmälan till Finansinspektionen. Och sen skickar den vidare till oss. Men för all del, vi får ju en del tips också. Vanligaste vägen är ju fortfarande att vi får in de här anmälningarna.
Ja, och sanningen att säga faktiskt så kan det vara helt enkelt de som är med i såna här grupper och som helt enkelt blir så jäkla förbannade på hur det går till att folk blir lurade, så att då lägger de ut det. Då lägger de ut det på Snapchat eller de lägger ut det på Twitter, och sen så kan de hashtagga till exempel Finansinspektionen eller EBM.
Ja, just det. Så var det ju ditt Discord-mål, va? För att de här Discord-meddelandena, de försvinner ju. Man kan ju ställa in så att de försvinner efter vart, eller vad det nu är för.
Ja, precis. Ja, de gjorde ju så att de tog ju bort alla medlen efter 15 minuter då. Men då var det ju en som hade blivit så irriterad och arg så hade lagt ut det här helt enkelt på Twitter, tror jag att det var. Han hade lagt ut det hela, och det var så vi kunde börja nysta upp det.
Och vad ledde det till, det målet då?
Ja, det målet ledde ju till att det blev ju två personer som fälldes nu i hovrätten för att ha pumpedampat i många, många bolag. Och det som kom fram i den domen ifrån hovrätten, det var ju dels att det är förbjudet, det är brottsligt att göra på det här viset, och sedan så att även för att tingsrätten, de fällde bara för att där vi hade meddelanden från själva Discorden, och det var bara 5 bolag. Men jag menade, när jag klagade till hovrätten, så menade jag ju det att även i många andra bolag, de övriga bolagen, så är handelsmönstret och tajmingen så pass unik. För att de här killarna gick in och köpte aktier precis innan den här spiken gick upp. Och det höll faktiskt hovrätten med om, att handelsmönstret var sådant. Så att den ena fick i alla fall betydligt flera bolag på sig som hovrätten fälldes för. Och sen sa de någonting väldigt intressant faktiskt. Vi hade ett andrahandsyrkande de jag lade till då, och sen sa de någonting väldigt intressant. Nämligen det att i och för sig så kan det faktiskt vara på det viset att vet man om att det kommer ett pump and dump-försök, Känner man till det och handlar på den informationen så kan faktiskt det vara brottsligt.
Och så har det inte varit innan?
Ja, det har väl inte prövats riktigt, men det var ju väldigt bra att det där blev klarlagt faktiskt, att hovrätten kom fram till det där.
Men det var senast så var det ju det här med GameStop till exempel. Vad kommer det in i bilden? Alltså en sån synkroniserad, är det, ja, är det under samma...
Ja, det var ju det så att säga, och det glömde jag kanske säga det. Men det var ju vad grejen med vad diskordarna gjorde. Vi har ju haft nu 4 pump and dump-historier och alla har lite sin egen twist på det hela. Men vad de här diskordarna gjorde, det var ju de uppmanade ju folk inom diskorden att handla på ett visst givet tillfälle och suggererade med olika medlemmar. Alltså att alla skulle handla till exempel 11:00. Då gick ju naturligtvis kursen upp i de här illikvida aktierna, och då hade de ju naturligtvis köpt på sig dem.
Så då är det med andra ord brottsligt inte bara att vara den som liksom initierar det här, utan även då att handla?
Ja, det kan vara så att även handla på den informationen, och framför allt att det är brottsligt att uppmana folk att handla på ett givet tillfälle.
Så
kollektiv handel kan man säga är
även att följa brottsligt. Den uppmaningen är brottsligt.
Så
men
kan,
ingen
så kan det vara.
Dömd. Ingen har blivit dömd för just det.
Nej, ingen blev dömd, utan det var ett uttalande så att säga, som hovrätten gjorde. Det vill säga det att har man en sån information och handla på den och syftet är att manipulera så, att säga, va? Så kan man fällas. Och det är ju så där jag och Jonas jobbar. Att vi drar ju ut gränsen hela tiden för vad som är tillåtet och otillåten handel. Och vi tvingar ju domstolarna att sätta, markera den där gränsen. Och här är ju ett sånt konkret exempel då.
Just det, Elinor, du var inne på det där om det kan vara brottsligt eller inte. Och det kan ju också vara brottsligt på det sättet att man är en medhjälpare, att man förstärker den som lägger ut den här informationen. Eller som i Discord-fallet var det ju inte information om bolagen som sådan, utan det var ju bara en uppmaning att nu går vi in och köper upp den här aktien. Men om man tänker sig ett klassiskt pump and dump-fall, att man lägger ut falsk information och håsar ett bolag, så kan den som handlar på det där och känner till det och kanske samarbetar och kanske förstärker den här upphovsmannen i sitt agerande vara betraktad som en medhjälpare, att man hjälper till. Och det är det som är fallet i det här Twitter-caset som vi har kört alldeles nu då.
Aktieveteranen.
Precis, exakt. Mm. Där vi hade sista dagen i huvudförhandlingen då i onsdags förra veckan faktiskt. Då kommer en dom här om några veckor. För det var ju 3 personer åtalade där. Och då har vi en person som vi säger att det här var aktieveteranen. Och sen är det 2 personer som står honom väldigt nära och som har handlat i princip mangrant enligt samma mönster. Och vi kan se att de har haft väldigt mycket kontakt och så vidare. Och då har jag gjort gällande att ja, men det är uppenbart att de har pratat så mycket om och planerat sin handel, och de måste ha planerat handeln inför handeln, men även återkopplat om handeln och pratat om vinster och sådär. Och när man gör det tillräckligt många gånger så har man till slut blir effekten att man förstärker gärna den som lägger ut de här tweetsen. Att man gör sig skyldig till brottsligt medhjälp på det sättet. Att man främjar, man stärker någon i dennes uppsåt så att säga. Så att det blir intressant att se vad tingsrätten säger i den delen.
Ja, men det blir verkligen intressant att se det här målet då som vi hade, som Jonas har stämt in. För att där handlar det också om gränsdragningen. Liksom, vad är egentligen nedre gränsen för en tweet när den ska vara vilseledande av vad man skriver då? Och det här suggererandet också när man har ordlekar och sådär, att imorgon kommer bolaget och gissa, och hur det bedöms ur ett vilseledande synpunkt. Och sen, vad är liksom är nedre gränsen för ett främjande? Räcker det med till exempel att jag är med och handlar, jag handlar på det här, jag får information och handlar på det här, så att säga det. Räcker det för att det ska vara ett främjande? Så det är en rad intressanta gränsdragningar som vi hoppas att vi får reda på när tingsrättens dom kommer, och det är den 14 mars va?
Ja, just det. Men, och Discord-fallet var ju väldigt spännande på det sättet att det är det första fallet vi har haft som inte handlar just om att man sprider information med håsande innehåll egentligen. Det handlar ju inte om bolagen som sådana. Det är inga riktkurser, det är inga köprekommendationer egentligen, utan det har ju bara handlat om att nu kör vi det här bolaget, nu höjer vi kursen, vi köper samtidigt 12:00 en viss dag. Så det är också lite ny mark att det är varken själva handeln som sådan, och det är inte informationsspridning, utan det här är ett annat typ av agerande som likväl är marknadsmanipulation.
Ja, och det där är egentligen lite grann intressant, för att det första fallet som vi hade, läkarstudenterna, sen kom det andra fallet med ekonomistudenterna, och ekonomistudenterna hade ju läst domen om läkarstudenterna, så då försökte ju de rädda sig genom att göra friskrivningsklausuler, disclaimers, som domstolarna inte köpte. De här Discord-gänget, de hade ju läst domen mot ekonomistudenterna. Så de hade ju tänkt sig, ja, bara vi inte har investeringsrekommendationer, bara vi inte yttrar oss över bolagen, så klarar vi oss, så att säga, va?
Men det är ju då själva syftet då, som är det som, att man kan bevisa att man har velat försöka påverka kursen. Det är ju det som är liksom avgörandet.
Ja, det kan man ju säga. Det kokar ner till det. Så sen när informationsspridning, det var det ju inte i Discord-fallet, utan där var det ju att man skulle handla upp kursen. Så där är ju syftet att man ska handla på det där sättet, med bara ett syfte att påverka kursen. Det fanns ju inget investeringstänk bakom det. Det var ju inget kommersiellt syfte annat att man skulle sko sig på den här uppgången som man skulle få till. Men när det handlar om informationsspridning då brukar vi säga det att man sprider information för att informera och för att man har ett välvilligt syfte. Och man står bakom informationen som man sprider, motsvarar den egna åsikten. Det är liksom en genuin information som sprids. Och det är det ju inte i de här pump and dump-fallen, de här klassiska med informationsspridning. För då agerar man ju precis tvärtom. Då försöker man ju håsa kursen, och samtidigt som man köpt på sig aktier innan, och sen när kursen går upp så agerar man tvärtom. Då säger man att kursen kommer gå upp 200% inom 3 månader. Men istället så säljer man på en uppgång på 5% inom 5 minuter. Så att de ser lite olika ut, de olika casen.
Jag tänker på, jag fick på ganska mycket läsa mejl i samband med att det kom 2 blanka rapporter här på SCA. Och det händer varje gång när de här kommer, de här som blir väldigt uppmärksammade. Och då är det ju väldigt många som undrar så här, men hur kan inte det här vara liksom någon form av marknadsmanipulation? Också på sättet man gör det, tajmingen. Vad tänker ni? Vad skulle ni ge för svar till de som undrar? För det måste ju ändå finnas någon form av, eller kanske inte måste, men att man ändå, det blir ju ändå en del av syftet på något vis, att det blir självuppfyllande att kursen faktiskt går ner när man släpper den informationen. Vad går liksom gränsen för hur utstuderat man får ge den här informationen utan att det är marknadsmanipulation?
Ja, men återigen så måste man börja titta på syftet där. Och det är klart att skulle man kunna slå fast att syftet bara är att sänka kursen för att sko sig, ja, men då skulle man förmodligen också betrakta det som en manipulation. Men det är klart att det är ju, då måste man kunna bevisa att det faktiskt är syftet. Och det är ju inte det allra enklaste att göra det i såna här fall. Och i synnerhet som de som, nu har inte jag läst de här så noga, inte så insatt, men jag antar att man ändå redogör för intressekonflikter och för sina innehav, sina positioner och så vidare, och att man kan på något sätt underbygga sina resonemang. Och då är det ju ännu svårare att säga att ja, men det här är inte en genuin uppfattning, det här gör man bara för att dumpa kursen. Men det skulle man kunna bevisa det på något sätt, då skulle man förmodligen betrakta det som en manipulation faktiskt. Så att det är definitivt inte så att man kan avskriva det och säga att det här är inte en manipulation.
Sen kanske man, det som har hänt, som jag upplever i alla fall, det är ju det att det har ju blivit en sån aggressiv ton i de här blanka rapporterna då, som är så omskrivna. Det där man beskyller bolaget för både det ena och andra på ett ganska aggressivt sätt. Det skiljer sig lite grann från det har varit tidigare.
Men det är inte brottsligt att vara aggressiv?
Nej, inte endast att vara aggressiv eller brottsligt. Men är det en del i att påverka kursen? Är man ute efter att påverka kursen, då kan det vara det.
Ja, just det. Det där är en väldigt viktig aspekt faktiskt. Att många tror ju att det kan bara vara en manipulation om informationen så att säga, objektivt är felaktig eller falsk. Men så enkelt är det ju. Sen är det klart att vad menar man med objektiv och falsk? Det kan ju vara falsk i den bemärkelsen att ja, man står inte för informationen, eller att det, om man pratar om sina egna intentioner till exempel, så kan det vara falskt om man säger att jag är långsiktig, men man inte är det, så är det objektivt felaktig information också. Men även såna här, liksom, obalanserad, håsande och information där man utelämnar viktiga fakta kan också vara manipulativ. Så att det är inte bara så att man ska titta, är det rätt eller fel? Rätt eller fel? Ja, det är inte fel. Då är det inte manipulation. Så enkelt är det inte. Det är just det att det ska ha en manipulativ karaktär, och det är mycket bredare än bara rätt eller fel, och objektivt sant eller falskt.
Och det där kom ju faktiskt med det första pumpendamp-fallet, första domen med läkarstudenterna. Därför tidigare i Sverige så hade vi en rejäl svinneri och till exempel Fermenta. Då var man ju tvungen att bevisa att informationen var falsk. Den skulle vara falsk och vilseledande. Men i läkarstudenterna där prövar vi ju att bara gå på de EU-rättsliga marknadsmissbrukslagarna. Och då räcker det ju med faktiskt, som hovrätten då slog fast, att det räcker med, man behöver inte visa på att det här stämmer inte uppgifterna, utan det räcker med att det är håsande, det räcker med att det är partiskt, det räcker med att man inte redogör för några risker eller några nackdelar. Man har riktkurser som är liksom orimliga, man överdriver, man har brödtexten i kombination med slutsatsen hänger inte ihop till exempel. Man har värdeord och värdeuttryck.
Det räcker.
Och det räcker.
Och när ni var här då för 2 år sedan, då lovade ni nästan i princip att ni skulle få mer uppklarade pump and dump-mål, och att ni även trodde att kunskapen och så där skulle liksom öka och i domstolen och så. Har det hänt något då? Eller blev det så?
Ja, men det har det väl. Jag menar, Discord-fallet är ju en milstolpe faktiskt. Ja. Det måste man ju säga. Och sen för 2 år sedan, nu, då hade vi väl i och för sig börjat jobba med aktieveteranen, tror jag, va?
Ja, det är möjligt.
Som den har ju dragit ut på tiden, den utredningen, men den ligger ju nu ändå på tingsrättens bord, och det är ju ett väldigt, dels ett väldigt omfattande mål, för att det var 45 stycken bolag som man håsade i 1,5 års tid. Och sen är den lite intressant, för att den berör just det här att det handlar inte så mycket om objektiva fakta, utan här var det ju information på Twitter. Det var ju liksom raketuppskjutningar och glada gubbar och stjärnor och suggereranden. Ska det vara med i nästa löningscase? Vill du bli miljonär? Vill du bli ekonomiskt oberoende? Och såna här saker. Missa inte tåget. Den typen av uttalanden. Och sen lite glada gubbar. Och så kunde det vara gå kurserna upp till 10 kronor inom 3 dagar, liksom, frågetecken av den karaktären. Så här kommer ju tingsrätten också få pröva, är det här falsk eller vilseledande information?
Men jag tycker nog ändå att bland annat genom de här domarna, och vi har ju ytterligare pampenamn faktiskt, om vi får ihop det med utredningsresurser och så vidare. Men jag tycker nog ändå, med tanke på de här domarna och så vidare, så har det blivit mer allmänt känt, tycker jag, och snackar mycket mer i både, tror jag, sociala media och i affärspressen faktiskt, om hur det går till och att man inte ska tro på saker och ting och man ska köpa. Så att,
det är
så jag upplever det faktiskt.
En fråga, om man då går vidare och funderar på det här kring insiderbrott och vad gränsen går för det, så hade vi en diskussion här på redaktionen om vi säger att ett bolag som ska köpa ett annat bolag, då vet ju det bolaget om att det kommer hända, även om det inte är klart. Får det bolaget då köpa på sin egen information, eftersom att det är just bara det bolaget som vet om att det kommer att köpa det här bolaget, om ni förstår vad jag menar.
Just det.
Får man köpa då innan det här förvärvet görs?
Ja, det där är en intressant fråga. Det finns ett uttryckligt undantag i EU-regleringen som säger att om man handlar på insiderinformation om sina egna avsikter att köpa eller sälja, så är det okej. Okay. Även om det är insiderinformation, som om Christer Gardell skulle gå in i ett litet bolag på small cap och man skulle tycka att det här var ju fantastiskt, nu kommer det hända någonting, så får han köpa aktier i bolaget trots att det är kanske insiderinformation. Men man ska vara lite försiktig, för att ett sånt här uppköp, en sån här plan, kan ju vara del i något lite större. Man tänker sig att det här är en stor ägare som ska gå in och ska vara med i en riktad nyemission. Men det är inte bara en som inte bara riktas till en, utan kanske till tre storägare eller till tre tagare. Och då kan man ju tänka sig att nyemissionen som sådan till ett rabatterat pris är insiderinformation. Och då är insiderinformationen bredare än bara den här förvärvsplanen som den här ägaren eller potentiella ägaren har. Va? Så man får vara lite försiktig. Men om det bara handlar om de egna förvärvsplanerna, om det bara är insiderinformationen, ja, då är det okej.
Okay. Måste väl säga det att de orden kommer ju faktiskt ifrån en riktig expert, för Jonas har ju kommit ut med en bok.
Jaha.
Som behandlar det här.
Ja. Okej, ja. Vad heter den boken då?
Just det, reklam för.
Ja, det är precis. Nej, men den handlar om insiderinformation och börsbolagens skyldighet att offentliggöra insiderinformation.
Men du är lite, tycker du vill ge en liten känga till de lite mindre bolagens pressmeddelanden, eller?
Ja, men det gör jag nog kanske i boken också. Men det, om vi ska prata trender och marknadssentiment och sådär, så tycker jag faktiskt att pressmeddelanden från mindre bolag på smålistorna ofta har dålig kvalitet, alltså undermåliga och ofta är alldeles för saltade, alldeles för överdrivna, alldeles för otydliga och för mycket glädje i karaktär. Och jag tycker jag har sett en utveckling faktiskt de sista åren.
Är det inte upp till er då?
Det är absolut, och vi har kört några sådana utredningar och åtalat något fall också. Och det här är lite ny materia för domstolarna, så att jag hade ett mål förra året faktiskt som blev ogillat, men jag tror att vi kommer få se mer av den karaktären, att det kommer komma åtal kring bolagens pressmeddelanden, alltså som handlar om att det är svindleri mer eller mindre eller marknadsmanipulation. Just därför att man överdriver för mycket, man kanske utelämnar viktiga fakta, det kanske är obalanserat och så vidare.
Eller man publicerar ett pressmeddelande igen, samma pressmeddelande men kanske ändrar något ord eller något sådant. Och det här blir ju naturligtvis extra allvarligt och får ju effekt genom att vi fortfarande har ju den här galna marknaden. Som kan vara väldigt volatil och när det står någonting om ett bolag, något positivt, så kan det plötsligt gå flera procent. Så det har ju som väldigt stor betydelse att det som skrivs är ju sakligt och balanserat.
Just det, och det, faktum är att det kommer ju en dom här ganska snart. Vår kollega Pontus Hamilton hade ju ett mål i tingsrätten för några veckor sedan just på det här temat. Att ett bolag släppte information om kommande ordrar. Och när informationen var, nu vet jag inte helt insatt i caset, men de var felaktig delvis tror jag, och dessutom så tror jag man offentliggjorde flera gånger om samma ordrar utan att säga att det var samma ordrar.
Ja, i princip så återupprepar man pressmeddelandet, så man kör det två gånger. Och marknaden är ju inte effektiv, så att det är ju inte alltid alla som upptäcker en sån sak.
Det här gick inte. De här var ju presenterade som ny, gick inte förstå att det var samma ordrar som
och kanske
olika...
inte ens marknadsplatsen.
Ja. Om man tittar till exempel på Finansinspektionen och de som fått sanktioner för att de har sysslat med marknadsmanipulation och så vidare. Och även då tänker jag att de här Pump & Dump-casen, det är ju små bolag med väldigt liten omsättning. Är det liksom rimligt att ha så otroligt många små bolag noterade? Liksom, är det för låga krav och för liksom, dålig kvalitet på många bolag?
Jag tycker nog det. Det har nog visat att Sverige har ju utmärkt sig av att vi har ju då, vi har ju så väldigt många bolag som är noterade och mer än andra jämförbara EU-stater, och en del av dem där är ju knappt någon handel i, och de är ju så väldigt illikvida, och det är ju naturligtvis positivt och bra om man har någon idé och någon bolag att man ska kunna få kapitalanskaffning, men det samtidigt så bjuder det ju in till fusk, och det jag tycker man skulle ju strama åt det där. Det skulle vara lite större krav på när det gäller omsättning i de här bolagen, att man skulle behöva ha lite mer handel i bolaget, annars så skulle man bli diskvalificerad. För att det är, jag håller med dig, det är inte riktigt bra.
Ja, jag med, absolut. Och det är så att det finns ungefär 700 bolag på de mindre listorna i Sverige. Och drygt 1000 noterade bolag sammanlagt, tror jag. Och jag hörde någon siffra att Sverige står för 60% av de mindre bolagen i hela EU. Och det är ju liksom ganska otroligt. Och det är bra på ett sätt att vi har den här infrastrukturen för mindre bolag och för kapitalanskaffning. Det är ju inte tu tal om det. Men risken är ju att man tar in bolag som egentligen inte är börsfäja. Och det här lockar ju till sig liksom ljusskygga personer. Det ska man helt klart för sig att det gör. Och det ser man ju en del bolag som blir utkastade från börsen. Att uppenbarligen så har de inte varit sunda. Och det kan man se på informationsgivning, tycker jag också, att det finns en hel del brister. Och det finns ju, det är ju faktiskt så att det är tre mindre börser som konkurrerar med varandra. Spotlight, NGM och First North. Och det kan jag faktiskt säga lite av egen erfarenhet, för jag har jobbat på två av dem. Att i någon mån blir det lite regelarbitrage, eller vad man ska kalla det för. Det kommer bolag och knackar på dörren och så säger man att det här känns inte riktigt bra. Jaha, nej, men då går vi till er konkurrent istället. Och det där trissar ju ner tröskeln lite grann för notering faktiskt. Jag tycker att Finansinspektionen borde faktiskt göra en granskning och fundera på om man ska sätta någon gräns för liksom minimikrav på prövningen och kanske på bolagets styrka och på erfarenhet av informationsgivning och sundhetsprövning och så vidare.
Höja ribban helt enkelt. Och det ser man ju också när det gäller de bolagen och aktierna där det är mycket marknadsmanipulation, det är ju de här små illikvida. För att det där man har bäst förutsättningar att fuska och vara vilseledande, för att det blir så väldigt stora effekter av en ganska ringa handel egentligen. Och det där lagstiftningsmässigt är också, och regelverket är ju också naturligtvis viktigt och vi såg ju lite grann här på The Listing Act, det här förslaget som kom ifrån EU då, om att man ska bland annat mellanliggande steg. Men och senast nu är ju det här förslaget om när det gäller att man ska göra lite mer skattebefriat de första 300 000 på när det gäller ISK, investeringssparkontorna. Och där också finns ett förslag att även den handel som sker på så kallade OTF-plattformar ska kunna komma in i det då skatteförmånsbaserade ISK:en. Och där måste man ju tänka efter lite grann, därför att det är ju också där att hur de värdepapperna, hur prissätts de? Är det riktig prissättning?
Onoterade...
Ja, precis. Ja. Summa summarum så är det ju viktigt naturligtvis att regelverket och ribban är korrekt.
Och det kan ju vi se från vår horisont att en del rena ekobrottslingar faktiskt tar sig in i den noterade miljön. Har insett att det här är ett sätt att det här är ett bra verktyg att tjäna pengar. Det vore bra om faktiskt man kunde höja ribban för notering, men även för själva handeln, att den kunde bli mer likvid och man kunde ställa högre krav på omsättning, att man ska ha market maker och så vidare.
Mellan liggande steg sa du, det är också ett lagförslag som handlar om att man inte ska ge ut sån kurspåverkande information förrän det är helt klart. Precis. Till exempel då?
Exakt. Ja, man kan tänka sig ett bolag förhandlar med en partner, ett annat bolag kanske, om ett samarbetsavtal eller en större order av något slag. Man har kommit en bra bit på vägen, man kanske har skrivit sådana här letter of intent, man kanske har, det är bara detaljer kvar, man är sannolikheten för ett avtal kanske är 80% eller något sånt där.
Och då måste man i dagsläget gå ut med det?
Ja, precis. Som det är nu så åtminstone om det är mer än 50% sannolikhet för att man når det slutliga steget, så måste man offentliggöra kanske tidigare redan. Det är lite oklart vilken grad av sannolikhet som krävs. Men nu ska man ändra det där. Och egentligen det man gör är att man ändrar tillbaka till det som gällde före 2016. Nämligen att bolagen ska bara offentliggöra den här informationen när bläcket har torkat. När avtalet är i hamn, när det är fullständigt klart. När man har nått det slutliga steget. Sen kan det i och för sig vara insiderinformation tidigare, men då man får inte handla på det. Men då har man ju tyckt att det är viktigt att marknaden bara får slutlig, klar och tydlig information. Och man ska inte så att säga, besvära marknaden eller lura marknaden eller krångla till det för marknaden med såna här preliminära uppgifter. Det är egentligen både bra och dåligt, för att det kommer öka risken för insiderhandel, för det kommer finnas mer insiderinformation som inte släppt. Å andra sidan så kanske det är bra då också att marknaden bara får relativt lätt tolkad information då. Det kan man ju ifrågasätta. Å andra sidan skulle man kunna säga men det är bättre att marknaden får lite halvklar information än att man inte får någon information alls. Men ja, nu är det som det. Det kommer antas då av EU-parlamentet i vår och förmodligen träda i kraft nästa höst.
Och det är ju det här liksom att å ena sidan så vill vi ju göra det effektivare och billigare för konsumenterna. Å andra sidan då att skydda marknaden. Men jag vill ändå nämna det med att vi har så mycket noterade bolag i Sverige, och för att man ska ändå komma ihåg det, att det kostar ju kanske 1 miljon eller 2 att köpa sånt bolag, och plötsligt så är man noterat. Och man måste ju också vara lite vaksam. Jonas nämnde ekobrottslingar, men även organiserad brottslighet som tar över det här och då kan tvinga till sig insiderinformation eller handla på insiderinformation, och det också kan vara då svinneri och eller penningtvätt. Och det har ju kommit en rapport om att det var ju organiserad brottslighet som var inne i ett av bolag för några år sedan också.
Ett otroligt, såklart, blir det ju uppmärksammat fall som ju inte är avgjort ännu. Det är ju en som faktiskt jobbade på Nasdaqs egen bevakning och som då gjorde affärer utifrån den informationen som han hade tillgång till. Vad tänker ni kring att en så viktig aktör, att det sker ett brott på just den bevakningen? För det är ju så också som ni får er information. Det är ju det som händer på marknadsplatserna och de själva som rapporterar den.
Ja, men om det är så. Nu vet vi ju inte var den här utredningen slutar.
Det
är inte åtalat. Men om det skulle vara så är det ju en praktskandal och väldigt, väldigt allvarligt. Det går inte att tänka sig något mer allvarligt. Ja, det finns ju många känsliga positioner förstås i näringslivet. Folk som sitter som intermediärer, mäklare, corporate finance, firmer och så vidare som får insiderinformation. Men just att sitta på börsens marknadsövervakning där man har till uppgift att bekämpa det här. Det är nästan en helig uppgift. Liksom. Att då använda insiderinformation, det går inte att tänka sig något mer allvarligt faktiskt.
Men det är nog inte bara de som är anställda på börsen och marknadsövervakningen, utan vad jag tycker då att samtliga marknadsplatser kunde faktiskt skärpa till sig. Och det som vi har sagt då i flera år, det är ju det när vi har dömda när det gäller marknadsmissbruk och insiderbrott och aktiefusk, när vi har dömda vd:ar och ledamöter i styrelserna, att de sitter kvar. Det är ju väldigt anmärkningsvärt faktiskt.
Men
vi har haft flera. Jag hade ju ett med marknadsmanipulation, till exempel en vd då, som åtalades och dömdes för manipulation och hade ju handlat då upp kursen i sitt eget bolag under emission då, för att underlätta emissionen då. Och där tycker jag ju då att det borde ju börsen och marknadsplatserna gå ut direkt och pausa en sådan person helt enkelt.
Men av de då liksom misstänkta fall som ni får in, hur stor del av dem är från antingen från bankerna eller börserna själva som rapporterar?
Ja, det är nog ja, det är nog 95%.
95%. Ja, 90%. Men jag tänker också så här, börserna och även bankerna, de får sina intäkter från sina kunder. Och det måste ju ändå finnas en så här intressekonflikt där. Och hur ser ni på att hela bevakningssystemet då är vinstdrivande och definitivt inte utifrån?
Ja, det är lite märkligt. Och där ligger, det har ju Sverige liksom legat väldigt långt efter faktiskt. Så vi har ju varit beroende av privata aktörer. För det ska man ju veta, att våra börser och marknadsplatser är ju det, och deras marknadsövervakning. Och det är, jag tycker, jag har rest frågan vid några tillfällen har jag gjort, och jag tycker ju att det egentligen är ju lite konstigt att det inte har varit mer diskussion om det. Nu har ju Finansinspektionen fått igång sin TRS, alltså sin rådata som de får in från handeln. Och jag vet ju det, att Finansinspektionen också nu börja få igång ett visst övervakningssystem, så att de själva kan ta ut en del kan de göra. Men fortfarande så är det ju så att det är ju privata bolag som står för övervakningen, även om det är reglerat och även på ett generellt plan, att det finns ju ingen det finns ju ingen anledning att tro att de inte skulle, så att säga, göra sitt jobb och anmäla. Men ändå.
Klart att det är en intressekonflikt. Sen finns det ju en liten motvikt av att det är klart att de vill inte drabbas av skandaler. De kan inte hålla sina kunder under armen allt för mycket. Och man bygger upp den här verksamheten. Det är klart att man kan nog utgå från att den grund och botten är seriös. Men man kan nog inte helt bortse från att det finns en viss intressekonflikt.
Så ni hade hellre sett ett eget bevakningssystem?
Ja, kanske inte fullständigt, men att Finansinspektionen bygger ut sitt, och jag tycker att även att Finansmarknadskammaren på EBM borde vara kopplade till ett övervakningssystem i alla fall, så att vi kan plocka ut rätt mycket handel själva. Även om vi inte övervakar handeln i realtid, så borde vi kunna plocka ut en del handel faktiskt, och inte hela tiden vara beroende av andra aktörer när vi ska ta in data och handlingar och så.
Men det är väldigt bra att Finansinspektionen faktiskt flyttar fram positionerna. Sen kanske, det har faktiskt varit en diskussion genom åren om övervakningen skulle skötas av en myndighet. Jag har inte hört det argumentet på länge, men det har funnits. Sen är det, om det skulle funka i praktiken, är det lite svårt att se också, för marknadsplatsen har ju mycket bredare engagemang och kontakt med bolagen än bara liksom regulatoriska frågor. Så att marknadsplatsen känner liksom bolagen rätt så bra. Det skulle nog vara svårt för en myndighet att få samma kontakt. Så att det är lite svårt. Det är inte givet att det skulle bli så mycket bättre för att det var någon som myndighet. Men det kanske är, det bästa är kanske att FI får en mer, att man har en parallell övervakning, att FI har mer. Mera mandat och mera resurser. Men på tal om intressekonflikt och så är det ju faktiskt så. Det är mitt intryck, jag tror du håller med om, att vi kan ju se vilka börsmedlemmar som tar det här riktigt på allvar och som är på tårna. Vilka som inte gör det.
Och börsmedlemmar, du menar ju
mäklarfirmorna. Mäklarfirmorna. Ja, för att det är både när det är frekvens när det gäller anmälningar, men även kvaliteten på anmälningar skiljer sig rätt så mycket mellan olika börsmäklare.
Och du får väl passa på när vi sitter i den här lokalen och säga att de som sköter sig, det är ju Avanza och som anmäler ju väldigt mycket. Och det är naturligtvis på grund av att Avanza Bank har ju naturligtvis de här småspararna och så vidare. Men det är det som är intressant och har varit så i alla år, det är ju att bland storbankerna så är det ju, det är inte så väldigt mycket anmälningar från storbankerna faktiskt. Och då så säger ju storbankerna, vilket då, det ligger väl kanske mycket i då, att de har ju en annan kundkrets naturligtvis. Va? Men ändå.
Så ska man syssla med marknadsmanipulation, så ska man vända sig till storbankerna. Alltså.
Det är din tolkning.
Nej, men det, och man kan ju tänka sig, nu jag säger bara generellt, men om vi tänker de mindre marknadsplatserna, de kan ju ofta vara beroende av en eller ett par bolag som drar in mycket pengar på handeln och som utgör en väldigt stor del av intäkten, och det kan man ju tänka sig då att det, liksom är, det blir lite svårare att dra ett sånt bolag till disciplinnämnden eller att göra en anmälan till Finansinspektionen när man har de där intäkterna, så att säga. Så att det, ja, det, den där, det finns en, det går nog inte att komma ifrån att det finns en viss intressekonflikt.
Ja, jag tycker vi ska prata lite grann om de avtryck som vi har gjort i domstolarna. Och där vi har tvingat domstolarna att pressat in dem i ett hörn för att de ska helt enkelt ta ställning. Så att, och vi försöker jobba så att vi ska se var gränsen för otillåten och tillåten handel går någonstans.
Och där har ni fått lite framgång.
Ja, det har vi fått lite framgångar, för vi har ju fått in nu som i rättspraxis, i domstolspraxis, att handla alltså icke-kommersiellt, med ett icke-kommersiellt syfte, så är det vilseledande att göra på det viset. Och till exempel då att köper du väldigt småttigt, med att du pressar upp kursen hela tiden, du köper aktivt
som enpetare. Med
typ enpetare, kursvård, och du har ett väldigt stort innehav i en aktie, då så presumeras det att det är marknadsmanipulation. Ett annat är sånt exempel, det är ju då en dom som vi fick, att när du lägger en order så kan du inte bara dra tillbaka den, så att säga, va? Och straffritt. Utan när du lägger en order så ska du ha det avsikten att ordern ska gå till avslut. Det ska vara din avsikt. Någon annan avsikt får icke finnas.
Du får inte hålla på att lura någon annan genom att lägga jättestora order för att ge sken av att det är stor efterfrågan eller en stort säljtryck eller någonting. Utan man ska lägga order för att de ska gå till avslut.
Ja, och sen har vi ju varit inne på det här förbudet då mot kollektiv handel, att uppmana folk att handla vid ett speciellt tillfälle.
Nej, men det är väl så, jag tror att vi...
Vad tycker ni om när insiderpersoner handlar efter att kvartalet är slut? Borde det vara tillåtet? Men innan man släpper rapport?
Nej, men då är det inte 30-dagsregel då, eller...
Nej, men att man rapporterar så sent. Vad tänker ni om det?
Ja, så ja. Ja, nu finns ju 30-dagsregeln att man får inte handla 30 dagar före rapport. Mm. Men det är klart att i vissa fall så kan ju bolagen känna till redan tidigare hur det har gått. Så att det är klart att det finns en viss risk för insiderhandel där. Så är det ju. Men om man ska reglera det, ja, det har ju varit på tal, om man istället ska ha ett fönster efter det att man har släppt delårsrapporten. Och ser man till risken för insiderhandel, så vore det en klar fördel faktiskt. Men det är en avvägning. Det är klart att man gör ett avbräck då, eller en intrång i insynspersonens möjligheter att handla och så vidare.
Ja, men det tycker jag. Och jag tycker man borde egentligen och försöka få med EU på det där, att den här 30-dagarsregeln borde vara 60-dagarsregel. Därför att efter 2 månader i kvartalet så har man ändå en ganska god bild på hur det kommer att se ut många gånger. Jag tycker man borde skärpa upp det här med insynspersonernas handel, för det är ett otyg. Antingen längre tysta perioder eller, som Jonas är inne på, ett fönster efter rapporten släpps.
Och det är så faktiskt, jag tänker efter, att det är en väldig skillnad idag jämfört med 20 år sedan. För nu har man ju ofta liksom en ganska klar bild för sig i realtid med all liksom IT-stöd och så vidare. I synnerhet med lite mindre bolag som inte har dotterbolag runt om i världen, utan ganska enkel organisation och så vidare, så har man ganska bra koll på hur det ser ut. Så att det skulle definitivt vara befogat faktiskt att ändra på den där de reglerna.
Om jag bara får säga det jag egentligen tycker mig ändå se nu, som vårt arbete kanske har påverkat, det är ju det, så att säga, idag inte lika mycket som för 5, 10, 15 år sedan, så är den här bilden av att aktiemarknaden är ett område som ligger liksom lite grann utanför samhället, där man får bete sig och göra som man vill, även om man fortfarande hör det från en del att ja, men jag får väl handla hur jag vill. Nej, det får du inte, och det är väl närmare 3 miljoner svenskar som på ett eller annat sätt har aktier, och det är en fantastisk marknad om man vill luras. Men den här bilden tror jag att vi har påverkat, att det är nu inte på det viset att man kan få handla hur man vill, även om man är på aktiemarknaden. Ett sånt där begrepp som jag stöter på mer och mer, till exempel affärspressen och bland folk som vi har ändå har fått in nu, det här med enpetare. Enpetare var ju ingen som kände till för en 10-15 år sedan, men nu är det ändå ett begrepp hos många att enpetare, det får man inte syssla med, och det är ju liksom ett tecken på att man får inte fuska och handla hur man vill.
Ett annat begrepp som ju var på tapeten i höstas var analytikermassage, var Hexatronic, där man gick ut och helt enkelt pratade med analytikerna innan man gick ut som offentlig information. Vad tänker ni kring det då?
Ja, att det där låter farligt och läskigt, och man måste vara oerhört försiktig med att inte begå insiderbrott helt enkelt. Och jag undrar om de som är inblandade där, analytikerna och de som tar emot information, verkligen förstår hur nära gränsen man kan vara när man släpper information, när man tar emot information och kanske agerar på den. Det är en reflektion. Och sen så tycker jag att den där branschen, det här upplägget, verkar lite osunt. Man skulle önska att de har väl en branschförening, Finansanalytikernas förening, att man kanske skulle ta tag i det där lite grann, se till, för att det i min värld känns det rätt uppenbart att det kan vara frågan om selektiv informationsgivning. Alltså kanske inte alltid formellt insiderinformation, men att man ger vissa personer, vissa kunder en fördel, och det är inte alls bra alltså. Så att det där borde man faktiskt strama upp.
Men det är inte brottsligt?
Ja, det kan vara det om man släpper insiderinformation. Det kan man ju tänka sig att man gör, man kanske råkar göra det. Och i vart fall, det kan ju vara så att man ligger rätt nära. Det kan vara, även om man nu inte formulerar några siffror, något konkret, så kan det ju vara liksom bara en känsla man ger uttryck för och sådär. Kan ju liksom nästan förstärka intrycket av att det här nu går jättebra, eller nu köpa aktier så att säga. Så att det där borde branschen ta tag i mera. Och faktum är att det finns liknande situationer som jag tycker man ser liknande tendenser. Det är i samband med nya emissioner i mindre bolag och sådär. Mindre korpfirmer framförallt, som har ett gäng stamkunder som man jobbar hårt för att behålla, och där känns det som att affärsmoralen inte alltid är den bästa.
Sådana här nyhetsbrev de skickar ut till
det kan vara
de nästa kunderna,
ja,
till exempel.
Och det kan vara, där kan man ju fundera på prissättningen på private placement. Man gör en private placement år ett i ett bolag för 10 spänn, och sen så noterar man bolaget ett år senare, och då är noteringskursen 75 kronor istället, och det har inte hänt så mycket i mellantiden. Och så att säga, är det sunt, ett sånt typ av beteende? Jag säger inte att alla gör det, att det förekommer jämnt, men det finns en del osunda inslag, det är min uppfattning.
Stort tack för att ni kom hit.
Tack så mycket.
Tack.